Ni lyssnar till Radio Salas egen julkalender. Varje dag fram till julafton så läser Nerina Bersan ett avsnitt ur boken Nattexpressen av Karin Erlandsson. Boken är illustrerad av Peter Bergting och utgiven av förlaget Bonnier Carlsen bokförlag i Stockholm. Spännande, va?
Tjingeling! Idag är det söndag den 12 december och det är den tredje advent. Idag har Alexander och Alexis namnsdag. Grattis, säger vi till er. Lusse långnatt, eller lussevakan. Det är den längsta natten som markerar en ny mörk tid när den kalla och olustiga vintern tar sin början. Dessutom tände vi det tredje ljuset idag i adventsstaken och nu är vi halvvägs genom december månad mot jul. Lussi! Förr i det gamla bondesamhället trodde man att onda makter, troll och annat var ute efter lussenatten eller var ute under lussenatten och härjade runt och att Lussi själv hade en svart katt med sig i hälarna. Dessutom trodde man att djuren kunde tala just den här natten. Men vem var Lussi då? Jo, Lussi var, eller är, en kvinnlig vätte. Och vättar, det är osynliga små väsen som bor under jordhögar och i gamla träd, inuti bergen och under stenar. Det finns olika sorters vättar, både tomtar, huldror och troll. Vättarna hör till alvfolket som osynligt färdas runt i naturen och hemma hos oss. Är man vän med vättarna kan man få tur och välgång, men blir man osams med dem för de otur med sig. Och förr ansågs många att det var vättarna som bestämde över landet, för de var här långt före oss människor. Därför ville man hålla sig väl med dem, följa deras regler och ge dem gåvor. Och vättarna i juletid sa man kollade upp så att man hade kommit igång med de förberedelserna som man var tvungen att göra inför jul. Att man hade bakat, städat, att garnet var färdigkardat och spunnet. Och hade man inte skött sig, då blev Lussi arg och man visste inte riktigt vad som kunde hända. Men om huset var rent och allt var i sin ordning, då blev hon glad. Då fick man godsaker i sockan som man hängde på spisen. Och en del trodde att Lussi först var djävulen själv som var utklädd till kvinnlig vätte. Och på den tiden sades det att man skulle äta det onda och det man ville bli av med. Kanske är det därför vi bakar lussekatter och äter upp dem. Men varför har lussekatterna blivit gula då? Jo, för att det gula saffranet symboliserar ljuset och solen som jagar bort mörkret. Så en äkta lussekatt eller en äkta lussebulle ska vara gul. Men Lussi eller Lucia, ja, det handlar faktiskt om två helt olika saker. Men nu är det ju som så att minnesdagen av Sankta Lucia och lussenatten, de infaller samtidigt och har nog därför liksom blandats och mixats ihop. Men nu måste vi höra vem skuggan är i mormors rum. Kapitel 12, värdinnan. Nanda stängde snabbt en av lådorna i sekretären när Danja kom in i mormors rum. Vad gör du här? Frågade Danja. Vad gör du här själv? Nanda hade svarta jeans med stora säkerhetsnålar fästa över hålen på knäna och en knallrosa tröja. Varför är du påklädd? Det är mitt i natten, frågade Danja. Varför är du påklädd? Måste du härma allt jag säger? Måste du härma allt jag säger? Nanda lade armarna i kors precis som hon brukade. Hon stod som om hon skulle vakta sekretären från inbrott. Danjas pappa hade sagt att nattexpressen bara var en dröm. Men kanske skulle Nanda tro på henne. Vet du vad mormor är? Frågade Danja. Alltså på riktigt. Nanda bet sig i läppen. Det dröjde en lång stund innan hon svarade. Vad då på riktigt? Jag har åkt ett tåg som morfar har byggt, sa Danja. Det heter Nattexpressen och där jobbar en konduktör som heter Ulf. De stirrade på varandra tills Nanda höjde på ögonbrynen. De var rosa, precis som hennes tröja. Hade inte Nanda sett så arg ut hade Danja tyckt att det var ganska snyggt. Du borde veta bättre än att säga sånt till mamma och pappa. De har annat att tänka på. Väx upp istället. Danja svalde. Det var inte roligt att försöka berätta när Nanda bara var elak. Jag tänker gå och lägga mig. Okej, sa Nanda och rörde sig inte. Danja smällde igen dörren och gick ner för trappen. Hon fick hämta souvenirer senare. Någon gång måste Nanda gå ut ur mormors rum. Om inte annat så för att tjuta i den där klarinetten. Pappa stod i köket när hon kom ner. Shh, sa han. Mamma sover. Varför smäller du dörren den här tiden på dygnet? Jag kunde inte sova. Nanda är en idiot. Pappa suckade och drog Danja in till sig. Kan inte försöka vara sams. Det är tillräckligt tungt som det är utan att ni två ska gräla. Jag vet, sa Danja. Förlåt. Pappa öppnade kylskåpsdörren. Ostsmörgås? Han plockade fram smör och ost och skivade limpa. Pappa, sa Danja. Var ni ute och letade i natt igen? Förstås. Vi var ute båda två. Så ni hörde inget underligt då? Jag menar, skulle du vakna om det passerade ett tåg här förbi? Pappa skrattade till. Ett tåg? Ja, jo. Då skulle jag vakna. Jag tyckte att jag hörde ett. Det kanske var vindkraftverken. De snurrar med högt ljud. Har du inte märkt dem förut? I drömmen kan säkert det ljudet förvandlas till ett tåg. Danja tog sats. Hon måste få pappa att förstå. Det är ingen dröm. Jag är säker på det. Jag har åkt Nattexpressen och jag har träffat mormor. Ni måste tro mig. Pappa la ner smörkniven och det blev alldeles tyst i köket. Så hukade han sig så pass att han kunde se Danja rakt in i ögonen. Älskade Danja, jag förstår att du saknar mormor. Men den här historien om Nattexpressen, det är en saga som mormor har berättat ända sedan mamma var liten. Mamma har berättat att de till och med gick ut på perrongen en natt, men inget tåg dök upp. Det är fint att mormor och du leker så bra tillsammans, men tro inte på allt som mormor säger. Du blir bara besviken. Danja såg in i pappas bekymrade ögon. Det fanns inget att göra. Hon förstod det nu. Han skulle aldrig tro på henne. Pappa reste sig och rufsade om i hennes hår. Vill du att jag ringer skolan och berättar om mormor? Då förstår hon varför du inte kan göra läxor just nu. Skolan? Som om läxor skulle spela någon roll alls. Nanda kom ner och tog en smörgås, sen försvann hon upp på sitt rum. När Danja var säker på att Nanda inte skulle komma tillbaka, smög hon upp och in i mormors rum. Danja måste hitta föremål som hon kunde ta med som souvenirer. Det kunde inte vara något från sekretären. De föremålen var egentligen inte mormors. Det hade hon ju lärt sig och förstått nu. Danja såg sig omkring i rummet. Vad skulle kunna fungera? Hon drog fram lådan med julgranskulor under sängen och började plocka upp en grön. En chokladbit i stanoliopapper, sådana som mormor alltid bjöd på, borde också kunna fungera. Hon tog en från skålen på nattduksbordet och kanske ett fotografi. Det av mormor och kon Rosa, det borde locka fram mormor. Danja sträckte sig efter fotografiet och log när hon fick syn på märket som var inbränt i snirklarna på framsidan av sekretären. Det var kronometerns logga, en klocka med järnvägsspår runt urtavlan istället för siffror. Hon tog mormors saker med sig till sitt rum och packade ryggsäcken. Bullen hon bakat med mormor var lite torr i kanterna, men hon packade ner den också. Nu var hon redo. Dagen gick långsamt utan att någonting hände. Mamma och pappa gick ut och fortsatte leta så fort de vilat och hade inte kommit tillbaka när det började skymma. Danja satte sig vid fönstret i sitt rum och väntade på att Nanda skulle gå och lägga sig. Det blev mörkare och mörkare och Nanda spelade samma melodi om och om igen. Klockan blev så mycket att Nattexpressen borde ha passerat sitt första varv nu. Danja lyssnade så koncentrerat hon kunde, men hon hörde inget tågljud, bara Nandas tjutande. Till sist blev det tyst och Danja kunde springa ut på perrongen och tända en marschall. Hon såg ömsom åt det håll Nattexpressen brukar komma ifrån och ömsom längs perrongen. Det verkade inte som att Konrad skulle komma. Synd. Det kändes bättre när de var två. Marken skällde under fötterna. Nattexpressen rullade in på perrongen och Ulf öppnade dörren. I natt är det min favoritdoft, känner du? Danja skrattade till. Blåbär! Det doftar ju precis som blåbärspaj. Det godaste som finns. Han blåste i sin visselpipa. Tåget startade, men Danja hejdade honom när han var på väg in i nästa vagn. Hon ville så gärna att mamma och pappa skulle följa med henne om nätterna. Då skulle hon kunna leta efter nyckeln och medhjälparen tillsammans. Ulf, har Nattexpressen redan gjort sitt första varv? Ja, vi körde förbi tidigare. Varför hörde jag inte er då? Om du har tänt en marschall hör du alltid Nattexpressen. Eller om någon annan tänt en marschall och du står redo på perrongen för att åka med. Ja, och saknar någon förstås. Danja tänkte på sin mamma som stått på perrongen som barn utan att se tåget. Hur ska jag göra för att mamma och pappa ska tro på att Nattexpressen finns? Tror de inte på dig? Danja skakade på huvudet. Jag har sett det många gånger förut, Ulf. Det krävs att man tror att det finns saker här i världen som man inte känner till. Hur är det med dina föräldrar? Har de lätt att tänka utanför rälsen, som vi brukar säga på kronometern? Danja kom att tänka på pappas alla listor och mamma som alltid parade ihop rätt strumpor innan hon la dem i lådan. Hon skakade på huvudet. Kunde just tro det, sa Ulf. De skyller på mistlurar och jag vet inte allt. Pappa trodde att Nattexpressen var ljudet från vindkraftverk. Vindkraftverk? Folk tror visst på vad som helst så länge de slipper expandera verkligheten. Kan inte du berätta för dem då? Det skulle de tro på. Ulf skakade på huvudet och gjorde en låsrörelse med fingrarna framför sin mun. Vi som är anställda av kronometern har tystnadsplikt. Så länge mekanismen inte fungerar som din morfar tänkt vågar vi inte öka passagerarmängden. Det var därför reklamkampanjerna nämnde inte blev av, trots att broschyret trycks upp och kronometern lät dem ta fram en logga. Jag vet inte hur mycket pengar som gick i putten. Vi kan helt enkelt inte riskera masstillströmning av passagerare. Därför är också marschallerna strängt begränsade. Ulf slog med pennan i antagningsblocket för varje punkt han räknade upp. Man måste ha tänt en marschall. Och man måste sakna. Och man måste kunna tänka utanför rälsen. Först då kan man uppfatta Nattexpressen. Ulf pekade mot vagnen. Konrad sitter i nästa vagn. Men han måste ha varit uppe hela natten. Han verkar väldigt trött. Danja satte sig mitt emot sätet där Konrad halvlåg. Intill honom stod speldosan som Danja råkat ta med sig från station 10. Efter att de passerat några stationer gnuggade han sig ögonen och satte sig upp. Åh, hej, sa han och rättade till speldosan så att den inte skulle ramla i golvet av tågets krängningar. Har du kommit ihåg souvenirer i natt? Danja lyfte upp sin ryggsäck och skakade på den så att julgranskulan och fotografiet skramlade. Bra! Du vet vad Ulf säger, sa Konrad och gjorde sin röst lika frejdig som Ulfs. Så länge det finns souvenirer finns det hopp. Danja skrattade till. Det var ju det hon visste. Det var mycket roligare att åka Nattexpressen tillsammans med Konrad än ensam. Vi måste lämna tillbaka den där, sa Danja och pekade på speldosan. Hon såg sig om efter Ulf, men han hade redan gått till någon av de andra vagnarna. Tåget krängde fram och tillbaka och station efter station passerade. Framför en del stationer var det mörkt, men vid andra syntes det röda skenet från en marschall. Precis som natten innan turades de om att berätta om Konrads pappa och Danjas mormor. Danja skrattade högt när Konrad berättade att hans pappa hade en vandrande pinne som hette Stickan och Konrad förstod precis när Danja sa att mormors händer var mycket bättre på att smeka än andra händer. Avstigning, station 12, avstigning. Danja reste sig tvärt. Men vi skulle ju av i tian. Vilken souvenir har du tänkt placera ut? Frågade Ulf som redan öppnat dörren. Danja drog upp julkranskulan ur ryggsäcken och visade. Då passar den här stationen utmärkt, sa Ulf. Här finns en helt egen hyllsektion för julprydnader. Han minkade att de skulle skynda sig. Konrad hade redan stigit av, men Danja tvekade. Här finns inget farligt, sa Ulf. Jag kallar tolvan pryl- och pryttelstationen. Här finns sånt som inte passar in på någon annan station. Danja fick plötsligt syn på speldosan som låg kvar på bänken där Konrad lämnat den. Vi råkade få med den här, sa hon och tog upp den. Det var mindre bra, sa Ulf. Förmodligen är det en souvenir. Han tog fram sitt anteckningsblock och slog upp första sidan. Han läste en stund och sa sen, det ska inte vara något problem så länge du inte behåller den själv. Så länge ingen tar souveniren kan den lämnas vid station när som helst. Så småningom flyttas den till hittegodsbyrån och ingen skada är skedd. Huvudsaken är med andra ord att du inte har den i förvar. Det kändes som om speldosan brände i Danjas händer. Hon måste göra sig av med den snabbt för att inte riskera att den riktiga ägaren började blekna. Ulf steg av samtidigt som Danja och fällde ut en trebent pall på perrongen. Han tog upp en termos och en smörgåspaket ur konduktörsväskan. Lagstadgad paus, sa han när han såg Danjas häpna min. Vid den här stationen måste vi alltid stanna lite längre. Det står i reglementet. Ulf log ett snett leende. Ibland har vi så få på avstigningar att vi passerar här 4-5 gånger per natt. Särskilt ekonomiskt är det inte, men trevligt för mig med uppehåll i arbetet. På perrongen stod höga hyllor tätt intill varandra. Några andra spårare gick fram och tillbaka mellan tekoppar och verktyg och små porslinsfigurer om vartannat. Danja hade inte glömt vad hon lovat mormor att göra. Ursäkta, sa Danja och gick fram till en pojke i Nandas ålder. Han var lång. Han såg så ledsen ut att Danja nästan ångrade att hon störde honom. Har du en nyckel? Frågade hon ändå. Han skakade bara på huvudet och försvann in bland hyllorna. Danja frågade alla hon mötte medan hon såg sig om efter en bra plats att lämna speldosan och julgranskulan på. Det var som att gå i ett bibliotek eller på ett museum med så många gamla saker att besökarna knappt kunde röra sig mellan dem. På hyllorna fanns hattar, handskar, glasögon, ringar och halsband, en gammal ratt, prydnadsföremål och vackra pennor. De minsta föremålen var sorterade i korgar som var noggrant märkta med lappar där det stod pennstift, gem och karameller. Danja tog fram sin väska och trevade efter julgranskulan hon tagit med som souvenir. Bara mormor dök upp skulle hon kunna berätta vem morfars medhjälpare var. Hur kan jag hjälpa till? En kvinna stod framför henne och höll fram en bricka med glas. Hon hade svart klänning och ett vitt förkläde. Det var något bekant med hennes röst, men Danja kunde inte placera den. Vem är du? Jag är värdinna här på station 12, sa kvinnan. Varsågod, ta lite förfriskningar. Danja smuttade försiktigt på drycken. Den var varm och smakade sött, som saft som någon värmt upp och kryddat med kanel. Som du ser kan vi erbjuda många olika placeringsmöjligheter. Till vänster har vi sorterat de mindre föremålen. Till höger ser du de större. Och längst bak finns de som rör sig. Jag vill särskilt rikta din uppmärksamhet mot tältet till vänster. Där förvarar vi möbler. Möbler, tänkte Danja. Fanns det verkligen folk som släpar med sig möbler in på nattexpressen? Innan du lämnar din souvenir ber jag dig att skanna av föremålet här hos mig, fortsatte värdinnan. På det sättet kan vi uppdatera vårt register regelbundet. Hon såg på Danja uppifrån och ner. Du verkar inte bära något föremål med dig, så jag rekommenderar... Värdinnan flämtade plötsligt till, som om hon fått en hostattack eller något hon försökte dölja. Hon sträckte fram handen. Souveniren där kan du ge till mig. Danja räckte fram julgranskulan. Nej, inte den, sa värdinnan. Speldosan. Värdinnan sträckte fram sin hand ännu närmare och hennes artiga värdinneröst hade fått en irriterande ton. Vi har fått rapporter om att just den där speldosan försvunnit från station 10. Om du ger den till mig är ingen fara skedd. Så. Har ni fått rapporter, sa Danja. Förlåt, jag råkade bara ta med den av misstag. Det spelar ingen roll, sa värdinnan. Ge mig speldosan bara så ordnar jag allt. Hon harklade sig igen och hennes röst var inte alls lika trevlig när hon sa: du får inte gå in bland hyllorna förrän du gett mig speldosan. Danja räckte speldosan till värdinnan. Förlåt, sa hon än en gång. Värdinnan log sitt värdinneleende. Utmärkt, utmärkt. Nu kan du placera ut din mormors souvenir. Danja tvärstannade. Hur vet du att det är min mormor som har försvunnit? Vem är den här mystiska värdinnan egentligen? Usch, hon verkar inte sympatisk heller. Förhoppningsvis får vi veta mer om det imorgon. Nu kommer det lite paketer in. Och dagens tema känns lite som husliga sysslor och kanske inte världens roligaste klappar, men praktiska. Och garanterat så känner du någon som precis kanske har flyttat hemifrån och behöver lite bra städgrejer. Sopborste och sopskyffel till exempel. Två saker du behöver ibland. Ta en vardera i din hand. Löser akuta problem på sitt sätt när du någon gång vill göra det lätt. En skurhink kan aldrig vara fel. Din egen rara hjälpreda vill vara med och städa var fredag. Denna kan du ta ditt vatten i. Större kan lyckan inte bli. Om man behöver någonting rent i, eller hur? Såpa. En härlig doft av rent och gott du efter användningen fått. Trevlig produkt med nostalgi. Ta skurhink, borste och klicken i. En dammvippa. Det är bra grejer att ha. Nu har jag en sak att säga, att en sån här ska du äga. För städa är ju rent av roligt. Ja, det är helt otroligt. Tack för idag hörni. Vi hörs imorgon. Kram, kram. Tjingling.
Det hände sig för länge sedan, så säger vi. Jesus Krist, Guds enda son, föddes till vår jord. Lyssna, hör du änglars sång, frälsaren kommer när. Du får liv och överlåt, löftet fullbordat där. Det tycktes höra fjärran från musik så.